Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med David Jensen Bergqvist. Då säger vi hej och välkomna till David Jensen Bergqvist. Hallå, hallå!
Hejsan, hejsan!
Du är liveare, rollspelare och har författat rollspel sedan 2001.
Då har du författat lite innan det. 2001 så gavs ju första rollspelet ut som jag var inblandad i. Men ja, det stämmer.
Du är också liveare och framförallt känd som frontman får man väl säga i livebandet Gråfötterna.
Det stämmer.
Och nu har du tagit med dig ett spel från din spelhylla som du har skrivit själv. Vad är det för något?
Jo, det är ju rollspelet Legend som alldeles nyligen fick en fin undertitel också. Berättelser om det utvalda. Och det är ett nutidsfantasy-rollspel som är satt framförallt i Sverige och Norden där man spelar utvalda. Utvalda är personer som av en eller annan anledning kan se den verkliga verkligheten. Och den är full av magi och övernaturliga fenomen. Till skillnad då från majoriteten av mänskligheten som lever i den så kallade drömmen, en sorts effekt eller slöja eller möjligtvis förbannelse som döljer allt magiskt från vanliga människor. Det är den snabba hisspitchen.
Är det ett skräckspel eller ett äventyrsspel eller mer åt, ja men säg Harry Potter-hållet?
Det är lite av ett toolbox-spel, men det är ganska mycket tryck på det mystiska och skräckaspekter. Men det finns också full möjlighet att spela det som gullig saga endast om man vill det. Det är dock rätt så influerat utav den konstigare New Weird-varianten av Urban Fantasy.
Okej, och för de som inte är bekanta med begreppet New Weird, vad lägger man i det?
Jo, det är alltså Urban Fantasy som inte direkt grundar sig jättemycket på de mest klassiska troperna inom fantasy utan mera använder sig av skumma, surrealistiska aspekter som gärna författaren själv hittar på. Egna mytologier och så. Men det är lite av en mashup. Det finns ganska gott om klassisk fantasy i Legend också. Nu inser jag att det låter som att jag försöker säga att Legend är för alla och att det innehåller allt. Så är det inte riktigt. Men det är väldigt mycket sin egen grej. Det finns definitivt tydliga drag av detta. Och i och med att det surrealistiska ofta är obehagligt så finns det ju också en lite större tonvikt åt skräck skulle jag säga.
Vilken typ av skräck är det i spelet som manifesteras här? Är det en långsamt krypande skräck? Är det en typ av kosmisk Lovecraftians skräck? Eller mer klassisk splatter kanske?
Det skulle jag säga beror på vilken så kallad dramanivå man väljer att lägga spelet på. I Legend så kan man prata om tre olika dramanivåer som har att göra med då tonen och den här vilka sorters berättelser som passar bäst. Vi har satt första, andra, tredje nivån som en sorts titel där undertexten är att det är en eskalerande grad av, vad ska man säga, episkhet eller omfattning på berättelsen. Första nivån kallar vi för möte med det okända. Och där så handlar det om berättelser i en ganska liten skala. Sådana som utspelas på ett personligt plan. Som handlar om att utforska och möta mysterier ganska nära vardagen. Det kan handla om att liksom berättelserna om att trilla ur den bekväma vardagen när man just inser att man är utvald till exempel. Man möter någonting övernaturligt eller märkligt eller ett hot eller någonting sånt och ska undersöka det. Och då kan ju i den sortens berättelser så kan man mycket väl passa in klassiska hemsökta hus och spökhistorier av alla slag. Jag har faktiskt spelat en splatterberättelse på den nivån när det handlade om en invasion av besatta råttor som åt upp folk inifrån och fyllde ut deras skinn med sina egna radiostyrda kroppar kan man säga. Men det kanske inte är det mest ikoniska i Legend, men man kan spela det i alla fall. Jag har spelat en sån berättelse. Andra nivån då handlar det om magisk verklighet som vi kallar den. Då är rollpersonerna en aktiv del av det magiska samhället, det skuggsamhälle som kommer på andra sidan verkligheten. Har du läst Neil Gaimans bok Neverwhere?
Det har jag faktiskt inte. Mycket annat av honom har jag läst, men inte just den.
Den är väl en av de tydligaste böckerna som jag har läst som beskriver just ett sånt skuggsamhälle där de övernaturliga, de konstiga, de synska liksom samlas i ett samhälle bortom samhället där egna regler finns. Och spelar man på den här nivån, då handlar det mest om berättelser, alltså ett steg bort från verkligheten kan man säga. Fortfarande på en relativt jordnära nivå. Och sen har vi då tredje nivån där vi, som vi kallar för ödets utvalda, där man spelar på maximalt episk nivå. Där är det high fantasy som gäller utflykter till andra världar, universums öde, kosmiska hot. Så att ja, svaret är att det beror på.
Är tanken att man ska eskalera under en kampanj från första kontakten hela vägen fram till universums öde?
Man kan absolut göra det. Men det beror på vad man vill göra egentligen. Om man spelar på det sättet kan man nog ganska svårligen gå tillbaka i dramanivå.
Mm.
Gör man det, och det är helt klart ett giltigt val att göra det, så får man vara medveten om att karaktären i kampanjen kommer att förändras ganska kraftigt mellan de här stegen. Men det kan man ju absolut tänka sig. Man börjar som vanlig ovetande, blir intresserad av det okulta eller märkliga, blandas in i någon undersökning, snubblar in i det här skuggsamhället och sen så finner man ett gigantiskt öde.
Den här grundpremissen att det finns ett magiskt hemligt samhälle på andra sidan en slöja är ju en klassiker i rollspelsammanhang. Det förekommer ju i World of Darkness, i Kult, i många andra, även i litteratur som du nämnde, Neverwhere, Harry Potter och så vidare. Är det något speciellt av dem du har tagit som inspiration för det här projektet?
Ja, men absolut. Legend växte från början fram som en ganska simpel idé år 2001 ungefär. Den idén var helt enkelt, men varför har ingen gjort ett rollspel på Harry Potter?
Aha.
Så att det var en tidig stark inspirationskälla, men ganska snabbt så kröp många andra influenser in, bland annat då tidigare nämnda Neil Gaiman, ganska stark influens, men även skulle jag säga Astrid Lindgren, en ganska stark influens. Mio min Mio, Bröderna Lejonhjärta. Hon har skrivit många berättelser med, som handlar just om att kliva ut från vardagen in i det magiska. Och ibland blir det en there and back again-historia. Tydliga inspirationskällor. Sen går det ju inte att skriva någonting som är besläktat med skräck utan att vara i alla fall delvis inspirerad av H.P. Lovecraft. Det förnekar vi inte. Det finns absolut sådana. Men sen som sagt, China Mieville får vara representant för New Weird-genren. Läs hans böcker. Fantastisk författare. Clive Barker är med lite grann här och där också.
I Harry Potter är det ju ett tydligt parallellsamhälle med magianvändare. I Mio min Mio blir huvudpersonen bortplockad till en helt annan värld. Hur fungerar parallellsamhället i Legend? Är det klassiska tomtar och troll? Eller är det helt galna saker från första början? Eller är det någon sorts mer likt människan ju närmare vår värld man är? Hur fungerar det?
Det finns både inslag utav nordisk folktro och mera den så kallade drakar, demoner, fantasy-aktig. Det är mera inspirerad av grekisk mytologi och så. Men också en del helt egna påhitt. Svaret är att man kan möta ganska brokiga skaror, varelser och personer i det parallellsamhället. Det består inte bara av magianvändare, men de finns där, absolut. Man kan möta vampyrer, varulvar, troll, häxor, älvblodade, allt möjligt märkligt.
Är det en fysisk annan plats man kommer till likt Narnia eller är det våran värld plus varelser i tanken?
Det finns mängder med portaler till andra världar, precis som i Narnia. En del är kartlagda, många är det inte. En del kommer man till genom att drömma, andra kommer man till genom att fysiskt vandra genom olika typer av gränser eller portar. Men man behöver inte syssla med dimension hopping om man inte vill. Det är ett fysiskt existerande parallellt samhälle, den så kallade underjorden, som existerar på jorden. Det är bara det att vanliga människor som är drabbade av drömmen kan inte se och interagera, eller ja, interagera kan, men kan inte se eller förstå att det är något magiskt med det. I de flesta större städer finns det så kallade skuggor. En skugga i en stad är en plats där så många övernaturliga individer och väsen samlas så att drömmen liksom ger upp och döljer hela området för alla vanliga människor, alla drömmar. Och vi har etablerat att det finns ett sånt område i Göteborg till exempel. Och det är en del av spelvärlden som är beskriven i spelboken som kallas för Gamla Haga. Ligger alltså grannen med vanliga Haga kan man säga.
Är det just det gamla rivna Haga som har bevarats på andra sidan?
Det är alltså en gata som bara inte syns om man inte är utvald. Och den gatan är beskriven i ganska stor detalj i boken. Vilka som bor där och vad som händer där.
Nu har vi pratat lite om världen. Men systemet, det har ju hänt en del i rollspel sedan 2001 när Tellus, som varit första publicerade rollspel, gavs ut. Vad har du lärt dig sedan dess som du tagit med dig till skapandet av Legend?
För det första känner jag att nu är det verkligen dags att tala om min medförfattare Terje Nordin. Jag har inte skrivit Legend själv, utan det är ett intensivt samarbete mellan mig och Terje, både i värld och regler.
Terje är ju känd skribent även på rollspel.nu.
Jajamensan, och han är också medförfattare till OSR-spelet Svärd och svartkonst, som jag kan rekommendera till alla som är intresserade av OSR i synnerhet, men tycker också att det är värt för alla som inte vet vad OSR är. Kolla in det, för det är nämligen oförskämt billigt för man får. Köp det och läs det, det är jättebra. Jag vill bara vara noga med detta. Det är ett vi hela tiden när jag pratar om världsutveckling och regelutveckling och så. Varenda steg på vägen har vi varit två. Vad gäller regler så har Legend varit under utveckling under så oerhört lång tid. Så det har utvecklats enormt mycket regelmässigt från de första speltestversionerna till vad som vi ger ut nu. De första versionerna av Legend hade ett ganska traditionellt grundegenskaps- och färdighetssystem med olika typer av energipoäng och så vidare. Det var ett väldigt klassiskt system. Men tidigt så insåg vi att vi ville ha ett coolt magisystem. Och det ledde oss ner i ett kaninhål, kan jag säga. Det var inte lätt att bygga ihop ett vettigt magisystem.
Är det något speciellt ni tittade på för inspiration där?
Ja, framförallt så tittade vi på ett av de bästa magisystemen som någonsin har gjorts. Och det är ju Ars Magica som strukturerar upp det hela väldigt bra. Det blev svårt att få ihop med att vi ville få spelet att anta en okult känsla. Alltså binda in det med verklig mytologi runt magi. Det är ganska tydligt hur man gör i de grimoarer som finns i verkligheten. Och de olika magiska läror som finns. Det rimmade inte så bra med tärningsrullande och färdighetssystem och sådär. Men vi kämpade med det där i alla fall i flera år. Men sen så snubblade vi över ett norskt rollspel som heter Itras by. Det vill jag också rekommendera alla att plocka upp. Det innehåller jätteintressanta idéer. Det är ett rollspel som jobbar mycket med drömlogik, surrealism, även det. Fast det drar, där är surrealismen hela grejen med spelet.
Salvador Dalí som rollspel?
Ja, men typ. Plus Moulin Rouge. Vi läste det spelet, jag och Terje, och insåg att nej, men det är ju något sånt här vi ska göra istället. Det här passar ju mycket bättre med våran spelvärld, våran tanke om vad vi ska ha spelet till. Så vi slängde ut hela regelsystemet, bara rätt ut. Dumpade alltihopa, gjorde om från grunden. Och sen har vi i olika etapper utvecklat det därifrån till någonting eget. Det vi har nu är alltså ett tärningslöst system som är helt berättelseorienterat. Det använder inte tärningar eller färdigheter i den klassiska meningen som vi är bekanta med från Drakar, Demoner och framåt i Sverige. Utan använder sig istället av berättelsens inre logik som riktlinje och rättesnöre för vad som händer och vad rollpersoner kan göra och uppnå. Här kommer ju problemet. Eftersom hela systemet bygger på att du behöver sammanhanget av vad som har hänt tidigare, så kan man inte slänga fram något motsvarande hur kastar jag en eldboll i ett traditionellt rollspelssystem. Svaret blir alltid, det beror på vad som har hänt tidigare. Det beror på vad din rollperson är för person. Det beror på var vi är i berättelsen. Det beror på var vi kommer ifrån, vilken stämning vi har anlagt tidigare. Det beror på vilken dramanivå vi är på. Det beror helt enkelt på berättelsens logik, så som spelledaren tolkar det, vad som händer. Så man kan inte slänga fram något specifikt tydligt exempel. Rollpersoner har arketyper, vilket är en beskrivning av deras metaroll i spelgruppen. Till exempel, vem är ledaren? Vem är beskyddaren? Vem är det som är den nyfikna som sätter alla i trubbel eller hittar ledtrådar? Utöver det så har man också talanger och egenskaper. Där egenskaper är, det är just vad det låter som, det är egenskaper som rollpersoner har som är intressanta.
Helt vanliga adjektiv, optimistisk, lättskrämd, vad det nu kan vara.
Ja, det är lite mer specifikt än så. Att ha en akilleshäl, en egenskap. Alltså någonting, en svag punkt som gör dig känslig för en viss grej. Stålmannens kryptonit är en akilleshäl. Vampyrens solljus är en akilleshäl. Utsätts du för det så är du utslagen. Det är liksom det som är din bane. Att vara fattig är en egenskap. Det ger en massa attribut som kan vara applicerbara i många situationer. Att ha en viss passion för någonting väldigt starkt är en egenskap. Att vara vis, att ha visdom är en egenskap. Eller att ha en magisk gåva av något slag. Det finns många i våran lista. Men det är inte tänkt som en begränsande lista utan snarare som en inspirerande lista. En del är mer specifika, en del är lite allmänna.
Exempel, inte avgränsande.
Ja, precis så. Så är det tänkt i alla fall. Sen är det klart att jag tycker ju att det är en ganska bra lista att hålla sig till. Men känner man sig särskilt inspirerad av någon viss fantasybok där några vissa sorters egenskaper är framträdande och man vill ta inspiration av, så kör hårt såklart. Men sen finns det talanger. Och talanger är väl mera motsvarande vad man kan kalla för färdigheter i ett traditionellt rollspel. En talang är någonting som du kan göra, någonting som du är bra på. Du kan till exempel vara dolsk. Så en talang betyder att du har en förmåga att gömma dig själv eller hålla dig dold och smyga. Förstår dig på det som är dolskt och gömt. Eller så kan du vara en boklärd, ha en enorm allmänbildning eller ha läst dig till kunskap som kan användas i olika slag. Det är ju ganska vanlig egenskap bland olika typer av urban fantasy-karaktärer. Giles i Buffy the Vampire Slayer, klassisk boklärd till exempel. Eller du kan vara överlevare och klara dig helt enkelt. Det är du bra på. Det är ungefär de viktigaste crunch-detaljerna i spelet. Och då är det tänkt att liksom både spelare och spelledare ska liksom ha det här i åtanke hela tiden. Vilken sorts grupp spelar vi? Vilken sorts anda vill vi trycka på i vårt spel? Hur relaterar detta i kombination med de faktiska egenskaper och talanger och arketyper som gäller i situationen? Och det bestämmer då vad händer i situationen. Och det är oavsett om det är en handling man vill utföra eller om det är någon annan sorts situation som behöver få en upplösning.
Så istället för att det är en klassisk, vi tittar på vad vi har för tillgängliga färdigheter och ser vem som kan lösa situationen bäst, så är det mer en situationsbaserad historia där man kombinerar de egenskaper och talanger som just nu skulle vara mest lämpligt ur ett dramaturgiskt perspektiv snarare än ur ett världssimulerande perspektiv.
Exakt så, ja. Dessutom finns det en uttrycklig regel som säger att rollpersonerna kommer att komma vidare. Det är regelmässigt omöjligt att fastna så att berättelsen går i stå.
Intressant. Hur har ni skrivit det partiet?
Jo, det är en uppgift som spelledaren har helt enkelt. Se till att berättelsen rullar på. Men det är ju klart att det kan ju vara svårt att göra det. Det är inte alltid man har oändlig inspiration och kommer på de mest lysande idéerna. Men då har vi till hjälp ett slumpmoment, vilket består av 12 stycken olika kort som man kan dra för att ge inspiration för att komma ut ur sådana situationer. Varje sådant kort har då 4 olika kategorier av tips kan man säga för hur man kan gå vidare eller vilken sorts inspiration man vill ta fasta på. Så att om det till exempel handlar om en handling då, om vi säger den klassiska simulerande frågan, lyckas jag med den här handlingen? Och det alltså inte är tydligt utifrån allt som har getts tidigare, alla egenskaper, talanger, situationen, hjälpmedel man hittat längs vägen, etc. etc. Den är fortfarande oklart. Då kan man dra ett kort och så får man ett tips i form av en liten mening. Till exempel kan man dra kort nummer 6 som har namnet kärlek och på notisen om handling, ifall det är någonting man vill, en rollperson vill utföra och man inte vet om det funkar eller inte, så får man det lilla tipset: samarbete ger framgång. Och det är att tolka in det i sammanhanget. Det är alltså till för att man ska kicka igång fantasin och inspirationen för de inblandade. Där spelledaren då har utslagsrösten, men det är fullt tillåtet att låta andra deltagare, alltså även spelarna, vara med och ge förslag på vad som kan hända. Dock vill jag säga att vi, till skillnad från många andra berättelsefokuserade rollspel eller rollspelsnära spel, så har vi behållit en traditionell arbetsdelning mellan spelledare och spelare. I det att det är spelledarens huvudsakliga uppgift att beskriva världen och situationen och handlingen. Och det är spelledarens jobb att ha koll på vart berättelsen är på väg och ha en synopsis uppskriven eller en tanke med vart man ska. Medan det är spelarnas uppgift att ha koll på en rollperson då, som standard. Precis som i de flesta andra rollspel.
Kortleksverktyget låter ju som något man absolut skulle kunna behöva även i andra spel. För det är ju inte ovanligt att man spelar in sig i ett hörn ibland.
Nej, och det som man vanligtvis gör i många andra rollspel då, det är att man hänvisar till reglerna och att man försöker rulla sig ur situationen. Man försöker hitta en färdighet som kan lösa hindret på något sätt och så slår man tärningar och hoppas att det blir ett lyckat slag någonstans. Inget ont om fysiksimulerande rollspel alls. Jag tycker sådana här är roliga att spela också. Men Legend är inte ett sånt, utan det är ett dramaturgisimulerande spel.
Då måste jag ju passa på att fråga lite här. Hur mycket av live-tänket kan man ta med in i rollspel, tänker du? Den här typen av 100-procentigt in i en roll och gå vidare sen. När man har den här typen av dramaturgiska regler.
Ja, alltså för det första vill jag säga att jag själv som lajvare har medvetet försökt gå bort lite ifrån det här som jag själv tyckte var fantastiskt med live när jag började. Nämligen att just ge mig in i en roll och sen lever jag i en annan värld i några dagar. Och så är jag en annan person och följer bara min egen inre logik enligt den individ jag är och de saker som händer mig och som jag möter. Och har mera gått in i att aktivt tänka på sånt som dramaturgi, berättelse och vad som blir en intressant historia. Både för mig och för andra spelare. Så att jag tror att mitt lajvande har influerats mer utav mitt sätt att spela rollspel än tvärtom. Delvis så tror jag att den inställningen har växt fram genom nöd. Helt enkelt för att jag har funnit det vara svårare och svårare att komma in i den här 100-procentiga immersionen på live. Varför vet jag inte riktigt. Det kanske har att göra med att det har blivit lite hemtamt att åka på live. När det är liksom samma saker som händer från år till år. Man spelar ungefär liknande roller och så vidare. Och då blir det kanske svårare att känna den här pushen in i berättelsen som jag kände i början på 2000-talet när jag var alldeles ny i det hela. Och då sökte jag istället efter andra sätt att hitta glädje och delaktighet i berättelsen. Men också att jag kanske har utvecklat en större känsla av ansvar för andras upplevelse. Om man bara kör på som sin egen roll i ett live så är det risk att man, utan att man tänker på det, kör över andras upplevelse. Bara för att det är logiskt för min roll. Och det är egentligen en väldigt dålig ursäkt för att behandla andra personer illa.
Det är en sak jag upplever har hänt ganska mycket i mitt rollspelandes början också. Det var viktigare att jag fick göra det som var logiskt för min rollpersons skull. Vilket kunde resultera i att man smet iväg på små egenuppdrag och de andra fick gå ut och sitta och vänta i 2 timmar medan min rollperson gjorde sin grej.
Just det. Legend har ju faktiskt en mekanik för att komma ifrån det där. Och det är ju att man alltid skapar rollpersoner först som en grupp.
Mm.
Första man gör är att bestämma vilken sorts grupp är vi. Och då har vi ett gäng mallar som vi har skrivit upp. En sorts utgångspunkt. Några av de vanligaste som vi har hittat i urban fantasy-litteratur och sånt som vi kanske tycker är kul att spela.
Så man skapar gruppsammansättningen innan man skapar gruppens individer så att säga?
Precis så. Det är klart att det händer. Det kommer ju hända att folk har en karaktärsidé de går in med. Men den kommer att behöva bearbetas så att den passar in i den gruppmall som man väljer helt enkelt. Eller utvecklar. Och det är liksom en premiss att rollpersonerna tycker om varandra, vill hjälpa varandra och liksom backar varandra i krissituationer. Det är en grundpremiss i Legend. För att det här är inte ett spel som specifikt handlar om konflikt mellan rollpersoner. Utan det handlar om externa konflikter.
Så det är rollpersonerna tillsammans mot världen och mot den nya världen.
På en tangent här vill jag nämna ett annat rollspel som tar en helt motsatt riktning där. Och det är det fantastiska rollspelet Hillfolk utav Robin Laws. Som handlar om att simulera en tv-serie. Vilket är fantastiskt, bara det. En dramatisk tv-serie. Där är det tvärtom. Där skapar man gruppen genom att definiera vilka konflikter man har inom gruppen. Mellan de centrala karaktärerna i den här tv-såpan. Som liksom är grundpremissen. Så det vill jag också rekommendera folk att skaffa. Mycket bra spel.
Absolut. Men nu tänkte jag bara fråga avslutningsvis här. Är det någonting du känner att du vill ha sagt om Legend som du inte har fått med?
Ja, Det jag vill be om är att gå in på Mylingspels hemsida och kolla in spelet. Det går att köpa som PDF. Det här är en skamlös plugg alltså. Var snäll och stöd spelet, för att det här spelet har varit i utveckling nu sedan 2001. Det är snart 20 år sedan vi tog de första spadtagen i det här som har blivit det här gigantiska projektet. Nu är spelet till sist färdigt för tryck. Och problemet är att vi har inte nog med pengar för att trycka det. Vi behöver fler förhandsbeställningar och folk som stöttar trycket genom att köpa pdf-en. Det är ungefär 30 000 som saknas. Det är inte så mycket pengar i trycksammanhang, så jag tror inte att det ska ta så himla lång tid att få ihop det. Men vi behöver göra det. Men det går att köpa redan nu alltså som pdf. Och är man nöjd med det? Jag brukar inte vara det. Jag brukar skaffa pdf-en till rollspel som jag köper. Men jag brukar använda det som referens och inte för att läsa. Jag tycker det är jobbigt att läsa pdf-er. Jag tror att många tänker på samma sätt. Men pdf-er kan vara bra när man kan skriva in ett sökord i lilla sökfältet i sin pdf-läsare. Så kan man hitta det man vill väldigt snabbt då. Och Legend är på 312 sidor. Jag skulle inte rekommendera någon att tugga sig igenom den boken på en iPad. Prata om mitt spel som jag tycker om så mycket.
Med det så säger vi tack så mycket för att du kom till spelhyllan, David Jensen Bergqvist.
Tack för att jag fick komma.
Tack och hej. Hej då.
Hej.
Det här var Spelhyllan med David Jensen Bergqvist. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Jam Chahiri. Tack för att du har lyssnat.